Hej och välkomna till det 37:e avsnittet av Från Bäck till Bron, en podcast om svensk krim. Jag heter Gustav Bricklarsen och du heter Mattias Axelsson.
Som vanligt.
Ska vi inte ta några pleasantries idag då, eftersom du klagade på mig när jag frågade hur du mådde sist?
Hur mår du, Gustav?
Ja, men det är ganska bra. Faktiskt får jag ändå villigt erkänna.
Du ska byta jobb.
Jag ska byta jobb, ja, till ett bra jobb.
Det ska bli väldigt ändå.
Ja, det ska bli väldigt skönt. Så att jag är faktiskt ledig några veckor här nu och kan hålla, är mitt i en flytt dessutom. Så att det,
jaha, var ska du flytta någonstans?
Vi ska flytta till orten, till Biskopsgården har vi köpt en lägenhet.
Oh, du ska bli borgerlig.
Jajamän, det var dags för det nu.
Ja, jo, men när man kommer upp i 25-årsåldern så är det dags att köpa sig en bostad.
Ja, I wish att jag hade gjort det i 25-årsåldern. Då hade man haft bra mycket bättre möjligheter nu.
Det är mycket man önskar att man skulle ha gjort i 25-årsåldern. Ska vi köra bitcoin i 25-årsåldern?
Nej, varför var man dum i huvudet då? Det var jätteonödigt.
Ja, usch.
Ja, hur mår du då?
Skit du i det.
Så bra, alltså, fan vad härligt.
Ja, nej, det är alldeles utmärkt. Det rullar på. Ja. Huvudet upp, fötterna ner. Livet är en pannkaka.
Härligt. Jag vet inte ens om jag vill veta.
Nej, det vill du inte.
Nej, då tänker jag att vi ska gå in och prata om film nummer 3 i Falk-trilogin. Den tredje vågen.
Mm.
Vad har du att säga om den? lite kort.
Det var ju kul att få se den också. Nej, men det här är ju en väldigt... Man tänker att vi gjorde nolltolerans och livvakterna och tyckte att det var två ganska... Eller jag tyckte åtminstone att det var två ganska olika filmer. Och så ser vi nu tredje vågen som ju känns som att det är någon helt annan som har gjort en nolltolerans. Jag tycker knappast att det finns några likheter överhuvudtaget mellan nolltolerans och den tredje vågen. Det känns nästan märkligt att de här tre filmerna är liksom i samma, att det är samma regissör, manusförfattare, skådespelare rakt igenom.
Ja, det gick fort från att vara en liten lokal historia i Göteborg med en göteborgsk gangsterkung, om man säger sådär, till att till att hamna ute i Europa och Europol och allt vad det är liksom.
Ja, alltså jag förstår ju vad Anders Nilsson vill berätta och vad som är hans någonstans idé med den här filmtriologin, att han vill berätta, framförallt med livvakterna och den tredje vågen. Där finns det ju ändå åtminstone någon typ av röd tråd, för redan i livvakterna så pratar ju Mårtensson, alltså Christer Henrikssons karaktär, om just den här tredje vågen som är liksom det bärande elementet i hela filmen. Den heter ju till och med den tredje vågen. Men vi har ju lite grann introducerats för tematiken redan i livvakterna. Men jag tycker det är så tydligt att inte ens livvakterna och den tredje vågen är liknar varandra. Jag tycker det är två väldigt olika typer av filmer på något sätt. Även om det såklart är polisfilm och action och så vidare.
Kan du förklara hur du tänker att de är olika? Hur menar du liksom?
Nej, men på något sätt så det känns som att de skiljer sig åt väldigt mycket i berättandet. Och det kanske är att jag i någon mening luras av att de utspelar sig på två så helt olika platser. Att det är det som gör att jag tycker att de blir så olika. Att livvakterna är så väldigt koncentrerade. Även om den börjar i Tallinn och att vi får liksom de första scenerna i Tallinn, så är det ju huvudsakligen, den huvudsakliga skådeplatsen för filmen är ju en liten svensk småort. Medan här får vi helt plötsligt, vi är väl kanske i 5-6 olika länder och reser runt och det är ett jävla flängande fram och tillbaks. Vi är i Haag, vi är i London, vi är i München, vi är i Göteborg, vi är i Luxemburg. Vi är lite överallt i Europa känns det som, eller åtminstone i Nordvästeuropa.
Ja, men det är lite som, jag rabblade ju i slutet på förra podden inspelningsplatserna, som jag så, det här från Wikipedia, där det står då London, Haag, München, Dunkerque, Grevenmacher, Harwich, Göteborg, Hoek van Holland, Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla, Belgien och Schweiz.
Mm.
Och det är inte bara så att de har hittat liksom locations i de flesta av de ställena, utan de har faktiskt varit, alltså filmen utspelar sig i de flesta av de ställena. Och det blir ett jäkla flängande.
Jag tror att det handlar om det där, just att Anders Nilsson vill lyfta problematiken som han berättar om i andra filmen till en internationell nivå och förklara för oss tittare att det här är en problematik som finns i hela Europa. Europa och att inte ens den europeiska polisen kan göra någonting åt den. Men jag tycker att det blir just ett väldigt, väldigt flängande. Jag tycker inte riktigt att det tillför filmen någonting. Att de håller på och åker mellan så många olika platser. Visst, jag försöker att man lyfter det till ett europeiskt perspektiv. Att man är, ja men säg att man är i London och München. Det köper jag. Men de övriga platserna känns lite att övergöra det.
Ja, men jag kan tycka när Rebecca åker från London över till Europa, fastlandet Europa, så hamnar hon i den där Hawk van Holland. Det är som att det finns en båtlinje mellan just London och Hawk van Holland, och då har de inte velat ändra att hon hamnar i Haag på en gång, utan de har verkligen velat att hon ska åka dit och så händer det saker där först innan hon tar sig till Haag liksom. Och det är så onödigt, bara säga att hon åker till Haag på en gång, för det tillför oss ingenting att vi är i Hawk van Holland och att vi får en skylt på att det här är Hawk van Holland, som tydligen är en riktig plats då ju. Det hade räckt att det bara står Holland eller till och med Haag.
Det går en Stena Line färja som tar 6 timmar och 30 minuter mellan London och eller mellan Harwich, vilket de ju för övrigt också befinner sig i, för det är väl där de lokaliserar henne när hon är när de hittar henne med hjälp av att de ringer henne, om jag inte minns fel.
Jo, men så är det väl. Och Harwich ligger ju i Essex och liksom det också. Det är inte jättelångt ifrån London. Det är verkligen bara som att de har, ja men det är därifrån de färjorna går. Och det är bara också, men säg att hon åker från London. Ingen bryr sig att hon åker från Harwich liksom. Det gynnar inte filmen, allt det här skuttandet. Men som du sa, eller som du har hintat lite om innan, det känns ju verkligen som att det är lite olika filmer, det håller jag med om. Eller väldigt olika filmer. Men det känns ju ändå som att åtminstone Livvakterna och Den tredje vågen, det finns ju någon form av koppling, just som du sa med Christer Henriksson, att de har tänkt på det här vidare.
Ja, absolut.
Har de nästan misslyckats med det?
Ja, nej, det är inte så att de i stunden... Det känns ju som att när de gör Livvakterna efter Nolltolerans, så vill de berätta en annan berättelse än vad de egentligen berättar i Nolltolerans. Men när de gör Tredje vågen så är det ju fortfarande samma berättelse som i Livvakterna. Så på så sätt hänger ju givetvis filmerna ihop, och det är ju karaktärer som återkommer. Men jag tycker ändå att det känns konstigt. Det känns som att jag inte riktigt är i samma universum längre.
Nej, men jag är beredd att hålla med dig.
Vad synd, det är väldigt sällan vi är oense. Jag tänker att du någon gång får steppa upp och säga emot. Nu har du fel, Mattias. Ha lite jävla civilkurage, Gustav.
Nej, men jag tänker att du har fel i så mycket annat, så här får vi hålla med varandra istället.
Ja, okej då. Ja. Okej då.
Men snabbt, alltså det är, återigen är det Anders Nilsson som regisserat, Joakim Hansson som producerat och de tillsammans som har skrivit manus. Så det är ju igen samma duo av generiska svenska namnmänniskor som har gjort det här.
Och jag tänker vi behöver inte nämna mer om vem Anders Nilsson har gått i skola hos och så vidare.
Det tycker jag ni kan lyssna tillbaka på tidigare avsnitt om ni verkligen vill veta det.
Vet du vem som är elektriker i filmen?
Nej.
Det är Jens Sjövall Valö.
Ah, vad härligt, en koppling till ner till våra originalfilmer.
Ja, nej, men han var faktiskt elektriker även i Livvakterna, noterar jag här nu när jag går in på hans SFDB-sida. Och han var även elassistent i Mannen på balkongen, brandbilen som försvann, Stockholm Marathon och polis potatismos.
Ja, men det visste ju väl, det är väl därifrån.
Vi kanske nämnde redan att han var elektriker i den. Okej, då var det inte det nyhet, det var synd.
Nej, jag trodde att du tog upp det just för att vi hade nämnt honom tidigare.
Nej, det var mest att namnet Sjövall Valö studsade jag till på. Jag minns inte alls att han var elektriker i Beck-filmerna från 90-talet. Men det var ju roligt, det var ju skoj.
Jag ska inte svära på att vi pratade om det, men jag tror att vi pratade om det faktiskt i någon förbifart där. Det står faktiskt att det är en svensk-finländsk action-thriller detta. Det är ju roligt. Det är tydligen något finskt produktionsbolag som har gått med och hjälpt till för att få ihop budgeten. Men så mycket... Ja, hon, Irina Björklund, som spelade Becka, är väl en finlandssvensk skådis, tror jag.
Har inte jag hon väldigt många olika dialekter genom filmen? Jag vet inte om du noterade det. Det känns som att de pratar på väldigt olika sätt. Kanske 3-4 olika varianter. Inte så att de pratar engelska och svenska. Utan att när de pratar svenska så har de väldigt olika sätt att prata svenska på.
Ja, det känns som att de inte riktigt kunde bestämma sig för hur... För hon säger någon gång i filmen att hon inte har pratat svenska sedan hon var 13. Och det känns som att de har bestämt lite, haft lite olika takes på hur mycket det ska ha påverkat hennes svenska i filmen.
Det är kanske är det som gör att jag reagerar på just sättet som hon pratar på.
Kanske. Hon har ju mest varit verksam i Finland och det var Frankrike också, tror jag. Tidigare. Det är ingen, det här, för Irina Björklund, det är ingen som jag känner igen så där liksom.
Nej, inte jag heller.
Nej. Men ska vi börja med kanske de återkommande skådespelarna, för det är ju ändå ett gäng.
Ja, och det är ju framförallt givetvis då Johan Falk, spelad av Jakob Eklund. Han är ju med i alla Johan Falk-filmer.
Rimligt.
Givetvis. Sen är ju Marie Rickardsson tillbaka som Helene. Och hon får ju en betydligt större roll den här gången än vad hon hade i Noll Tolerans.
Noll Tolerans har varit
ganska stor. Ja, en livvakterna menar jag givetvis. En förra filmen vi tittade på. Skulle du säga, är det bra eller anus att hon får mer plats?
Ja, men generellt är det bra. Jag tycker, jag har inget emot Marie Rickardsson. Problemet är att jag tycker att det känns kanske lite skohornat att hon ska ha den här platsen.
Mm.
Jag tyckte ju redan i livvakterna att men det känns som att man fick med henne på tåget och så hade man kontrakt med henne och så var man tvungen att skriva med henne. Det känns inte som att filmen gör så mycket med hennes karaktär, tycker inte jag. Och visst, och jag tycker det är mer naturligt i denna filmen än i livvakterna, ska jag säga. Men... Ja, jag har fortfarande lite svårt för det.
Mm.
Alltså samma med dottern.
Jag gillar ju faktiskt att Helene får lite mer utrymme än i livvakterna. Och det är väl kanske framförallt av den anledningen att det är som, lite som du säger, att det kändes så oerhört påtvingat i livvakterna att hon ska komma dit på slutet. Mm. Men i och med att hon är med här från början så blir det ju på ett naturligt sätt så att hon får mer utrymme. Sen kan jag tycka kanske på slutet när de befinner sig på toppmötet i München där att både Nina och Helene liksom tar roller och gör saker som känns lite utanför deras karaktärer. Framförallt Helene får ju nästan en ledande roll i och med att hon kan ta sig in på hotellet mitt emot, alltså där skurkarna befinner sig.
Ja, nej, det är som sagt, skohornat in. Det känns som att vi ska ha henne här, då får vi hitta på en anledning till att hon kan vara här, typ. Och det är inte min favoritgrej. Eller vad sa du?
Nej, det var inget, fortsätt.
Nej. Hanna Alsterlund spelar ju återigen då Nina, alltså dottern. Återkommer ju även den här då.
Men det blir ju intressant just för att det är samma skådespelare. För, nu ska vi se, Noll Tolerans kommer då 99. Och Den tredje vågen inspelar 2003. Blandar jag och ger här med årtalen.
Jag menar att jag väckte Mattias när vi skulle spela in här, så det kan vara det som har lite med saken att göra.
Jag trodde att vi skulle spela in 18.30, men tydligen hade jag sagt 18.00. Ja. Så jag är lite så fortfarande nyvaknad. Det är kanske därför som jag snubblar på en del årtal och liknande. Nej, men man märker ju så tydligt att hon har blivit äldre. I och med att hon, nu kommer inte jag exakt ihåg hur gammal hon är när Noll Tolerans spelas in.
Jag för mig att hon var född 89, den skådisen, så då var hon ju 9-10 när den spelas in. Och alltså
ja, 13, men då är det ju verkligen, det är ju tonårs, det är väldigt tydligt att det blir liksom en utveckling. Och det gör ju också att hon kan få en lite större roll och göra saker och få en plats i handlingen som hon inte hade kunnat få om hon fortfarande varit 8-9 år.
Nej, precis. Ja, verkligen. Och det är väl positivt i sig det.
Tycker jag.
Och jag har inga problem med att det ska ha gått några år emellan att hon har blivit äldre. Det tycker jag bara känns naturligt att inte sakerna hände, att inte nolltolerans hände och sen pang på det hände livvakterna och pang på det hände det här. Utan det känns ju som att det har gått lite liv däremellan av liksom lite vardag. Även om och Falk har spenderat en tid en arbetslös, verkar det som. Och det är Marie Rickardssons karaktär som får dra in cashen. Pappa Skacke återvänder också som Ola Sellberg.
Ja, han får ju vara med en liten stund. Han har ju en väldigt stor roll i början, men blir ju skjuten ganska tidigt och är därmed borta ur filmen och även i den fortsatta serien om Johan Falk. Och det är ju ett ganska drastiskt drag att ha ihjäl en huvudkaraktär så tidigt i filmen. Det händer ju inte jätteofta på film att man har ihjäl en huvudkaraktär så tidigt.
Nej, det känns för mig lite samma som när de hade ihjäl Christer Henrikssons karaktär i förra filmen, fast ännu mer den här gången, eftersom att vi har haft med Sellberg i två filmer där han ändå, ja visst, i förra filmen är han ingen bärande karaktär, men han kommer in emellanåt och det är ändå han som ser till att polisen till slut kommer upp till Vargudden, var det väl. Så att han är en viktig karaktär på det sättet, och han är liksom mentor och chef åt Falk. Men det känns som att man vill verkligen ha ihjäl sina gamla gubbar här i den här filmserien. Det är lite så de jobbar.
Mm. Ja, men man gör ju också en poäng i hur onda de onda är i filmen när de avrättar en sån likable karaktär som Ola Sellberg ändå har blivit.
Ja,
alltså, vi ska ju tycka om honom, och framförallt så tycker Johan om honom, och det blir ett motiv för Johan Falk att hämnas på något sätt eller fortsätta driva kampen.
Exakt så. Sen så återkommer ju den här filmen Jacqueline Ramel som Anja Månsdotter, och Fredrik Dolk återkommer också som Peter Kron.
Det är väl typ exakt en scen som Fredrik Dolk är med på slutet. Det är han med fler gånger som jag missade.
Helt ärligt säga att jag såg den här filmen igår, jag minns inte vad Kron gör.
Nej, han är med på begravningen i den scenen. Det är det jag minns, när man liksom gör en svepande bild över vilka poliser som närvarar vid begravningen. Så är även lilla mamma är ju med där. Som länspolismästare Fransén, tror jag han heter. I alla fall enligt Svensk Filmdatabas.
Ja, just det. Det känner jag igen också. Ja, precis. Det är de återkommande. Sen har vi ju ett gäng nya, framförallt internationella skådespelare då.
Mm.
Är det någon här som du känner igen?
Nej, jag tänkte säga, dra något skämt här om dra lite kända namn, att det är Brad Pitt och det är Jennifer Lopez och det är Mark Hamill. Nej, nej, men det här är ju inga, det är väl ett ansikte.
En är ganska, ja, en borde du känna igen, kan jag tycka.
Ja, och det är ju
inte till namnet möjligen, men har varit med i en extremt stor film, en av de största filmerna som har gjorts för de sista 10 åren eller de sista 15 åren.
Mm. Och det är väl, ska vi säga, inte chefen. Jo, han är väl chef på det här säkerhetsföretaget som köps upp av Frank Devlins företag.
Som det är inte han jag tänker på.
Nej, men vad är det han heter?
Vad heter den karaktären, sa du?
Ja, men det är ju det jag inte minns. Du ska försöka hjälpa mig här nu och komma på vad det är han heter. Det är återigen så här, nu blir det riktigt bra podd här.
Det är inte Devlin du pratar om.
Nej, jag borde skrivit upp namnen här.
Det borde du verkligen. För jag känner nämligen inte igen någon av de brittiska skådespelarna, så därför så zonar jag lite ut på dem.
Ja, säg du vem du tänkte att du kände igen, så att vi kan åtminstone på något sätt gå vidare härifrån.
Nej, men han som jag känner igen, Sylvester Groth heter skådespelaren. Det är alltså han som avrättar Sellberg till slut. Alltså den ledaren lite grann i lönnmördargänget som ska ha ihjäl.
Ja, han som är från Luxemburg.
Ja, det är han, va? Han, det är alltså en skådespelare som heter Sylvester Groth, har synts i Inglourious Basterds av Quentin Tarantino.
Spelade han Josef Goebbels?
Precis, det är roligt, han har spelat Josef Goebbels vid ett tillfälle tidigare. Så att, jag tror att Tarantino tog med honom in där liksom.
Det är ju faktiskt väldigt, väldigt roligt.
Han är ganska otäck och samtidigt fånig som Goebbels. Och är ju verkligen ingen av huvudrollerna i den filmen. Men han har ändå sina scener där liksom. Ett antal gånger i filmen. Och liksom ingen bara... Det är inte en blinken you miss it karaktär. Utan det tycker jag är en karaktär som man minns.
Mm.
Och jag vet senare desto mer honom också från Netflix-tv-serien Dark. En tysk tv-serie som potentiellt är den bästa tv-serie jag har sett. En av de 5 i alla fall. Kom här nu 2017-20 möjligen. Mm. Han är med i 6 avsnitt. Jag tror det är väl 3 säsonger, typ 6 avsnitt. Så det finns ju tre gånger så många avsnitt. Men han spelar en polis där. Det är en tv-serie som ska man se den, och det ska man. Men då ska man inte vara lite sådär, se med ett öga. Den ska man se och verkligen ha med. Dels för att det är tyska. Och dels för att den är oerhört komplex. Oerhört komplicerad. Det handlar om tidsresor fram och tillbaka. Och det är multipla verkligheter och sådär. Men den är ruskigt bra. Och faktiskt har ett slut som både blir logiskt och bra, tycker jag. Och det är inte ofta.
Som drar undan mattan för dig.
Ja, men lite så. Nej, men jag tycker många sådana tv-serier som har en intressant premiss, det är svårt att dra dem i mål. Mm. För att svaret är ofta tråkigare än mysteriet. Men det här håller rätt igenom, tycker jag. Och det är inte så att man lämnas med massa svar och bara, eller massa frågor, utan man får faktiskt reda på, ja, man går därifrån tillfredsställd och ändå nöjd med det. Gjorde jag i alla fall. Tycker det är en fantastisk serie. Så att Sylvester Groth, det här var ju, det här, tredje vågen är ju före både Inglourious Basterds och Dark då. Men han tycker jag är riktigt bra. Jag tycker han är bra även i tredje vågen.
Stort.
Har du nu kommit på vem det är du letar efter?
Ja, jag inser ju att det är, alltså jag blandade ihop namnen här på Kane och Frank Devlin. Jag tänkte att Frank Devlin var han som var Rebeccas pojkvän, men Frank Devlin är ju chefen Kane, ja, för Eurosec. Och det var, ja, det var han som jag tyckte mig känna igen, Nicholas Farrell.
Okay.
Men nu när jag går in och kollar på hans Wikipedia-sida så kan jag inte för mitt liv komma på var det är jag har sett honom. Vad det är jag känner igen honom så himla väl ifrån. Men jag får väl återkomma till det. Om jag kommer fram på det ett senare tillfälle.
Det får du göra. Jag kan inte påstå.
Nej, men det är ett ansikte som jag tycker mig känna igen oerhört väl. Men jag kan inte placera det. Det var ju synd.
Ja, när jag kollade igenom hans, han har varit med i mycket sådana här tv-serier som har gått på svensk tv genom åren.
Jo, men han har inte varit med tillräckligt mycket för att jag skulle komma ihåg honom därifrån. Han har inte, vad jag kan se, spelat någon huvudkaraktär i någon av de filmer som jag, eller tv-serier som jag följer eller liknande.
Nej.
Men skit i det.
Ja, skit i det. Ska vi gå in på själva, eller ville du prata om någon mer av de här internationella skådespelarna? Jag känner mig...
Nej, alltså det finns inte så mycket, inte så mycket att säga om dem, i och med att vi inte har någon relation till dem. Alltså, bara nämna namnen känns ju ganska meningslöst. Så vi går rakt... Nej, ja, du vill säga något mer?
Ja, men vi har ju ett namn som vi måste nämna. Jag vet inte om du såg det, men våran kommissionens skurk är ju faktiskt med i en liten roll.
Ja, det missade jag helt.
Ja, han spelar, jag tror att faktiskt att han spelar någon internationell, alltså han är med i det brittiska gänget där liksom, Jonathan Blode, som alltså spelar the bad guy i kommissionen. Det var ju också lite roligt att få en koppling dit. Men nu gör vi det du precis föreslog, går vidare och pratar om själva filmen då.
Ja, den, vi gjorde ju jämförelsen redan i förra avsnittet om det här med hur de jobbar med intro. Och konstaterat att det är ganska stor skillnad på nolltolerans och livvakterna i hur man tar sig an den stad som filmen ska utspelas i. Och i det här fallet, i den tredje vågen, så börjar ju vi i den nederländska, eller holländska, staden Haag. Vad tycker du om det introt?
Tröttnade väl ganska omgående. Alltså så här, jag tycker inte att det är något fel på det. Det är liksom, statyer kan vara fina och intressanta. Men jag tycker inte att musiken gör så mycket för att sätta en stämning som jag bryr mig om. Men alltså, det är ganska meh. Liksom. Jag tänker inte såga det heller, men det är ganska meh.
Ja, men det är väl återigen det här att jag ställer det i relation till nolltolerans introt. Och det ligger ju lite på samma nivå som livvakterna introt. Det blir lite så här, lite halvdassigt, lite halvtråkigt. Ja, vi är i Haag. Vi får se en massa snygga statyer och lite flaggor på nederländska provinser, så att det. Men alltså, det känns inte som man kommer i någon stämning som direkt lockar till fortsatt tittande på filmen. Så som nolltolerans verkligen bjuder in en i att fortsätta se på filmen.
Jag kan väl tycka, alltså, med tanke på att jag tycker att intro till livvakterna är fruktansvärt tråkigt, så tycker jag väl att det här faktiskt är marginellt bättre då.
Ja, du tänker att de steppar upp sig lite här?
Ja, jag tycker att de steppar in på en vanlig nivå, sådär, av att liksom, okej, ja, men vi ska ha ett intro, och så Ja, men medans i livvakterna tyckte jag att det var ganska tråkigt faktiskt.
Mm.
Så att, men så här, det, ja, meh, det här är ganska bara okej, det här var ett intro och sen får vi se Sellberg snacka liksom. Det är typ det liksom.
Ja, men hur roligt är det att börja en film med en 15 minuters presskonferens?
Det är ju det sätt som jag tycker att alla filmer borde börja på. Jag tycker att Sagan om ringen borde börjat med en retroaktiv presskonferens där Frodo och Gandalf och Aragorn satt och förklarade vad de har gjort och sen fick man se filmen. Det tycker jag ju vore det bästa.
Ja, det är synd att inte fler filmer jobbar just med den presskonferens. Det här var roligt om Stjärnornas krig hade gjort på samma sätt. Jag hade haft en presskonferens i det galaktiska imperiet.
Där. Är det inte det Vader ska göra där i början av New Hope när han går in liksom, han är på väg till podiet och så är det massa folk som stör honom.
Det är... Ja, just det, han ska hålla en presskonferens, en briefing för imperiets samlade presskår och berätta om kampen mot terrorismen.
Som han själv står för, ja. Men ja, nej, det känns väldigt mycket som att man vill hamra in att Sellberg, alltså, här försöker man ju dels hamra in att Sellberg, vi ska tycka ännu mer om Sellberg för att vi ska sen bli chockade när han dör. Och vi ska verkligen få berättat vad den tredje vågen är.
Handlar det verkligen om att de vill liksom få oss att tycka om Sellberg? Jag hatar ju Sellberg efter den här presskonferensen. Jag tycker han är aptråkig.
Ja, de misslyckas ju.
Ja, men tror du ens att det är det som är ambitionen, att vi ska gilla Sellberg mer av den här presskonferensen? Jag tänker möjligtvis att ge liksom mer kött på benen på honom som karaktär och förklara att han nu jobbar för Europol. Men framförallt handlar det ju om att Anders Nilsson vill trumma in det här budskapet om den tredje vågens brottslighet. Och att man lägger alldeles för mycket tid på det.
Ja, men då, det är det jag tänker att man gör. Jag tänker att man gör det med en person som man tänker ska vara likable eller som ska fortsätta vara likable. Sen visst, ja, nej, det kanske är så att man inte, det kanske inte är så att man tänker att den här scenen ska få oss att tycka ännu mer om honom, men han ska ju någonstans stå för den trygga rättvisan, polisen och sådär liksom. Och det kanske är att, det var det jag tänkte, att de kanske tycker att...
Ja, jo, möjligen. Ja,
men jag vet inte.
Ja, men en annan sak som jag också tänkte på kring presskonferensen och det Sellberg säger, de gör ju en så oerhört stor poäng av att det är så väldigt, väldigt kontroversiellt det han säger, att nu får han äntligen säga det han och Johan har gått och pratat och muttrat om i polishuset och nu är det inte någon tid för att vara PK längre och sånt. Men känns det som att det är så oerhört uppseendeväckande och politiskt inkorrekt så som termen användes i början på 2000-talet och väldigt häpnadsväckande och ögonbrynshöjande det han säger på den här presskonferensen?
Nej.
Svar nej.
Nej. Nej, men det gör det, så är det ju faktiskt. Han som han förklarar, jag har inte kollat upp, finns det någon sanning i det, alltså det här med tre vågor och kriminalitet, är det en grej?
Grejen är den att just många av de här påståendena som Anders Nilsson och Fredrik Hansson gör i de här filmerna, för det kommer ju ganska mycket som fakta påståenden hur många företag i Europa som kontrolleras av den organiserade brottsligheten och liknande. Och de gör en liten grej av det, framförallt i eftertexterna tycker jag, att de har haft hjälp av massa poliser som har givit dem information och liknande. Men det var en av grejerna som jag vet att de fick kritik för när filmerna kom. Just det här att ingen vet ju om det här stämmer, det de påstår. Visst, nej, det här är inte dokumentärer, så vi kan inte förvänta oss att de har ett dokumentärt anslag och att alla siffror och sånt är liksom faktakollade eller att det går att källhänvisa till allting de påstår, just för att det är en fiktion. Men samtidigt så känns det ju ändå som att de har lite grann ett dokumentärt anslag, åtminstone i berättandet, om att ramberättelsen, alltså förutsättningarna för filmen, ändå då ska ha någon form av verklighetsmässig förankring. Och det är jag inte alls säker på att det finns. Nu är jag varken kriminolog eller polis, men jag tycker ju om att ha åsikter och tycka saker och ting utan att veta vad jag pratar om. Så jag kan säga med säkerhet att det här inte stämmer. Nej, det har jag ingen aning om.
Nej, men det var lite, jag kände väl lite exakt samma. Men som filmuniversums setup så, ja, det finns ju tokigare filmuniversum där konstigare saker har hänt.
Ja, det känns ju inte som att det är någonting som är helt orimligt.
Nej.
Jag kan ju absolut köpa det som en premiss för filmen, även om det kanske inte stämmer med verkligheten. Jag har ingen aning om det här stämmer med verkligheten eller inte. Och ska man vara liksom krass, det spelar inte jättestor roll om det här stämmer med verkligheten eller inte.
Nej, Nej. Men efter att Sellberg har suttit och dödat allas intresse i en kvart så får vi också sen se introduceras för våran bad guy i filmen då, Kane, som spelas av Ben Pullen, som jag inte vet ett smack om och inte... som... Jag tolkar den här första scenen som att han sitter och pratar och att han någonstans erbjuder finansmänniskor en lösning. Mm. Men sen är det som att de här personerna blir hans goons senare. Jo, det...
Ja, det är lite det känns lite svårt att placera de här skurkarna i förhållande till varandra. Ja. För alltså, när filmen sen fortsätter rulla fram så blir det ganska tydligt att Phoenix Kane är någonstans huvudskurken. Mm. Det är han som är den ondaste av skurkarna. Det märker vi bland annat i hur han behandlar sin flickvän Rebecca när hon har kommit på att han gör skumraska affärer och säger att han vill... Eller att hon vill lämna honom. Då går han ju liksom bananas och misshandlar henne liksom våldsamt.
Ja.
Och det blir ju sen en jakt från hans sida att leta reda eller komma i kappen. Dels känns det som att han är ett, liksom ett as, men också för att hon vet saker om honom som är inte jättebra om de kommer fram.
Nej, men här introduceras för de två deras relation och hon konfronterar honom i huset och det, för mig blir det ganska tydligt i hur de säger att han ska ha gjort något liknande förr men att han har lovat att inte göra det igen och att han gör det nu då och lämnar henne eller han och han, då säger hon att hon ska lämna honom och han slår halvt sönder henne.
Mm.
Och sen går han ut och blir påkörd.
Mm.
Vad tycker du om hela den, alltså så här, att bara, men din huvudperson blir påkörd?
Ja, framförallt så reagerar jag ju jättemycket på blodet som på något sätt omedelbart från det att han blir träffad av bilen och han landar så är han ju fullständigt nerblodad
i
ansiktet. Jag tycker att det är imponerande hur snabbt. Och nu är inte jag vare sig läkare eller sjuksköterska, men jag tycker om åsikter och tycker om saker och ting som jag inte vet någonting om. Nej, men det känns ju ganska, det känns orealistiskt i hur mycket blod som liksom bara pang har landat i Phoenix Kanes ansikte. Och det är precis efter att han har misshandlat Rebecca som han går ut. Han ska ju till de här snubbarna som sitter i bilen och väntar på honom.
Ja, och för det är här jag tycker att snubbarna i bilens roll förändras från att vara någon form av banker eller sådär liksom någon potentiellt någon som har anlitat Phoenix Kane. Mm. Så är det någon av dem som liksom tar med sig Rebecca lite grann, inte med våld men ändå så här. Du ska gå med här nu liksom, åka med till sjukhuset och som att liksom, ja men som att de är Bebop och Rocksteady från liksom till Shredder. Alltså de är goons liksom, det är de som tar hand om skiten när han är borta. Så redan där tycker jag att rollen förändras, men det kanske är jag som missförstår i början där. Så kan det vara. Men hon ser ju Sellbergs presskonferens på tvn på sjukhuset och det är så vi får ihop hela kopplingen däremellan att hon bestämmer sig för att kontakta Sellberg för att men hon vill inte se vem hon är eller vem hennes man eller kille är, ja, men hon vill ha hjälp.
Ja, och det roliga här är ju dels att den här presskonferensen från Europol fortfarande liksom sänds i efterhand på någon tv-kanal, att någon tv-kanal då visar den på, eller att sjukhuset visar just den här presskonferensen. Ja, jag köper, visst det är klart att för att få ihop det här och för att Rebecca ska överhuvudtaget få kontakt med Sellberg så måste man göra någon typ av koppling där. Men det känns ju sådär, snälla, måste ni göra det så pajigt? Måste ni göra det så fånigt?
Ja, nej men jag är helt enig om att det blir pajigt och fånigt. Och något som jag tycker är, för sen där får vi hoppa till Sellberg sen och han pratar med någon av sina kollegor som har suttit med honom och att han behöver anställa de bästa och behöver sådär. Och så pratar han, oh there is one man liksom. Och man bara, och vad har Johan Falk för liksom credentials att vara den som kan rensa upp europeisk organiserad brottslighet? För det här är en av grejerna med hela den här filmen. Jag köper inte Johan Falk som den superpolisen som ska kunna rensa upp i det europeiska träsket. Han har ju noll erfarenhet av internationell... Alltså, ja, det är ju livvakterna då han får lite och där är ju bara, där gör han ju så mycket fel så att hälften hade ju räckt liksom.
Ja, alltså någonstans så tycker jag man hela tiden överskattar Johan Falks förmåga och vem Johan Falk är. Det finns ju den här scenen som någon av restauranggästerna har filmat inifrån restaurangen när Sellberg blir skjuten. Så är det ju Johan Falk som tar med Rebecca därifrån. Och när de här skurkarna får se filmen så blir de ju... Oj, han håller vapnet så. Så skulle aldrig en vanlig polis hålla vapnet. Nej, utan han måste ju vara någon alldeles speciell. Och det här är ju någonting... Visst, det har nämnts vid några tillfällen tidigare att Johan skulle ha någon typ av specialistutbildning. Eller, jag kommer inte exakt ihåg vad det är han har för bakgrund. Men det är någonting utöver. Men det är ju egentligen ingenting som har byggts upp fram till nu. Att Johan skulle vara något särskilt. Och det han gör... Förutom att han då håller vapnet på ett väldigt speciellt sätt uppenbarligen. Och nu är ju jag vare sig polis eller militär. Men jag kan ju tycka någonting om vapenhållandet där ändå. Nej, men jag tycker att det känns också sådär. Men han är väl inte alls en jävla supersnut som ska kunna rensa upp i det europeiska skurkträsket.
Nej, det så jag tycker någonstans att det är... Nej, det blir jättekonstigt. Och här sen den tredje delen är ju att få introducerat Johan som ju då är med Helene och Nina på någon Europaturné för att hon gör saker med sitt jobb. Och här har de med tagit vd Helene igen där hon är liksom ganska högt uppsatt person i hon här. I första filmen så är hon, känns ju hon både och som, ja, hon har jobbat på servitris för 5-6 år sedan, men hon är också vd för ett företag. Mm. Och här är hon vd för ett företag som gör internationella, skaffar sig internationella kunder. Så här är hon helt plötsligt liksom lite, här är nog hon en moneymaker liksom, känns det som.
Ja, vi befinner oss och landar nu i, blir väl tredje landet än så länge. Vi har varit i Nederländerna, vi har varit i Storbritannien och nu är vi i Dunkerque, som ligger i Frankrike. Så nu blir vi helt plötsligt, det blir tredje landet på bara några minuter som vi landar i och med att Johan och Helene och Nina introduceras i den här filmen.
Mm. Och Johan, ja, kontentan är, Helene tycker att de ska åka förbi Haag på vägen hem för att hälsa på Sellberg. För hon vill ju att Johan ska börja jobba igen. Hon verkar trött på att han går hemma. För han har ju tydligen jobbat sen livvakterna, så vi ska förstå det.
Ja, han har ju varit arbetslös åtminstone ett år. Och det är väl så lång tid som det har gått sen livvakterna, ungefär.
Ja.
Ja, och någonstans, här blir det ju så att alla vägar bär till Haag. För ja, det är inte bara Sellberg som är i Haag och Johan och Helene som är på väg dit. Utan även Rebecca tar ju då färjan från Harwich till, nu kommer jag inte ihåg vilken stad det är de åker till.
Haag van Holland.
Kan du uttala det lite mer nederländsk brytning, är du snäll?
Haag van Holland.
Tack så mycket.
Tror jag.
Och hon ska ju sen vidare till Haag för att hon vet om att det är där Sellberg befinner sig. Men när hon svarar i sin mobiltelefon på färjan så får ju Keynes medarbetare reda på var hon befinner sig och ringer torpeden i Luxemburg.
Okej, prosit. Ja, vad tycker du om hans introduktion? Där han sitter på någon säng med vad vi väntar var hans fru och barn och han tar samtalet ganska upp och liksom helt öppet för de bränner hans simkort och grejer. Liksom. Det är inte, han verkar inte, han döljer inte liksom... Alltså, visst, de barnen förstår väl inte att han är lönnmördare kanske, men han är ju uppenbarligen någon person som gör shady saker, tycker jag det blir. Och det verkar inte vara något problem att visa.
Nej, men är det inte lite samma sak som vi får i slutet på livvakterna när Nicolas Lehmann blir skjuten av Alexander Rapaports karaktär, att han också blir, att han är lite grann av en familjefar där, att de vill visa att även de här skurkarna kan vara, ha liksom en fasad av vanlighet och att den här lönnmördaren också då har en fasad av vanlighet i att han är en familjefar.
Ja, men lönnmördaren, eller så här, Lehmann går i alla fall iväg när han ska göra sin shady business. Mm. Han sitter bara kvar med barnen och tar samtalet och sen ska han iväg och lönnmörda Rebecca då, som ju är det som man får som uppdrag och som han jävlar vad han bestämmer sig för att hålla fast vid det uppdraget, även när det skiter sig.
Mm. Ja, och förutom att den här torpeden i Luxemburg nu har fått order om att ha ihjäl Rebecca, så introduceras vi till den här säkerhetsfilmen Eurosec heter de,
mm.
Som också får en uppgift att få tag i Rebecca. Men då är det från mer, anar vi här i alla fall inledningsvis av hennes arbetsplats Harrows. Att det är de som vill liksom ha tag på henne för att hon kan skada företaget. Så att hon är jagad liksom dels av den här lönnmördaren och dels av den här säkerhetsorganisationen.
Alla vill ha Rebecca.
Svar ja.
Ja. Middagen där tänker jag vi kan hoppa till. Där ju, spoiler alert, Selberg till slut skjuts.
Det är så bra att du säger spoiler alert. Ni har sagt fyra gånger redan i avsnittet att Selberg blir skjuten.
Ja, jag tycker det är roligt.
Så ni som inte har sett filmen än, hoppa över det vi precis sa.
Exakt. Hoppa över första halvtimmen här. Nej, men Selberg, det är en sån grej som jag tycker bara är lurigt. De ska egentligen, de har bokat ett middag, han och hans kollega Fredrik van Neus, tror han heter, med liksom Johan. Jag tänker att en middag någonstans brukar ta en stund, men Falk kommer bara dit, tar en kopp kaffe och sen blir han sur och går. Och direkt på det kommer Rebecca dit.
Mm.
Och man bara, men vänta. Och visst, hon säger faktiskt sen till hennes försvar, ber om ursäkt för att hon är tidig.
Mm.
Men så här, ja, men du är du 2,5-3 timmar tidig mot, jämfört med vad den här middagen någonstans borde ha tagit. Jag vet inte om det är jag som igen missförstår någonting.
Jag tycker ju, det var ingen sak jag reagerade på. Nu när du sa det så kanske det finns väl vissa logiska luckor i det, men det var verkligen ingenting som jag tänkte på när jag såg scenen. Utan för mig, ja, hon kommer lite för tidigt, Johan går lite för tidigt.
Ja.
Ja, och då blir det inget konstigt. Och det är rimligt för fortsättningen av den scenen att Johan inte är där när de förklädda poliserna kommer in och börjar skjuta.
Precis, för det är det som händer. Våran lönnmördare och hans två underhuggare har ju kommit dit och han skickar in de två klädda som poliser för att ta tag i Rebecca. Rebecca har också avslöjat att hon är svensk här, för det visste vi ju faktiskt inte tidigare, tror jag. Utan hon börjar prata svenska med Selberg som blir lite förvånad.
Mm.
Men de här underhuggarna kommer in och börjar pangpanga och sen så får ju då Goebbels får ju skjuta ihjäl Selberg. Blev du förvånad när det hände?
Jag blev oerhört förvånad, måste jag säga. Jag visste ju såklart att det skulle hända eftersom jag sett filmen förut. Men nu även när jag såg den igen, alltså med vilken brutalitet som Goebbels skjuter ihjäl pappa Skräcke. Att det är liksom sån tydlig avrättning. För jag tänker någonstans att det kan ju inte handla om att han skjuter ihjäl honom för att han vill liksom ha ihjäl ett vittne. För det finns ju jättemånga runt om på restaurangen som har sett hans ansikte. Skulle han vara tvungen att skjuta allihopa.
Ja.
Och han måste ju där veta att det här är någon som jobbar för Europol. Att det är därför han skjuter dem. Så det är liksom, det är ju en avrättning av Selberg för att han jobbar åt Europol. Och det känns jättekonstigt att en torpedlönnmördare skulle liksom agera på det. Vad har han att vinna på att skjuta ihjäl Selberg här?
Nej.
Det kan ju inte vara det som är hans uppdrag. Alltså uppdraget är ju att få tag på Rebecca. Inte att skjuta ihjäl Selberg. Så jag förstår inte riktigt varför han avrättar Selberg, ärligt talat.
Nej, och av samtalet alltså, som han får när han ska ta hand om Rebecca, eller när han liksom får det uppdraget, så vad jag minns så framgår det väl inte att, alltså han får väl inte reda på att Rebecca har massa hemlig information, alltså det, för det jag tänker är att okej, vet han om att okej, här kan Rebecca ha delat med sig information som måste tystas, och då tystar han den som satt och pratade med Rebecca.
Ja, det är väl när du säger det den enda rimliga förklaringen som jag kan komma på till att han faktiskt skulle skjuta honom, att Rebecca under samtalet ska ha hunnit läcka information. Men då, hur är det, är den andra polisen, blir han ihjälskjuten också? Alltså Selbergs kollega?
Ja, han skjuts ganska
osamhjält. Ja, men då finns det ju möjligtvis en logik i att han skjuter ihjäl honom just av den anledningen. Det skulle jag kunna köpa med.
Han skjuts dock av underhuggarna redan innan. Skjuts ju
men då tänker jag att då är båda de två som man kan ha fått information från Rebecca döda. Ja, så då har man liksom löst det problemet. Okej, ja men det köper jag faktiskt.
Jo, ja, men ja, det kan jag tycka också. Det finns en rimlighet i det. Jo, absolut, det kan det väl göra. Men här får ju då Falk och Rebecca lyckas ju fly på något sätt genom massa red light districts och allt vad det är.
Mm.
Och ja, men Rebecca avslöjar väl att hon känner till massa om de här smugglingssyndikatet och ja, men hon har massa information. Mm. Men hon säger väl inte, alltså hon är väl inte så Ja, hon ger väl inte någon djupare information. Det är inte så att Falk får all information liksom. Nej, men han fattar ändå att han måste beskydda henne.
Ja, och Falk, eftersom han är en sån hjälte, så tar han ju på sig ansvaret att lösa de här problemen, eftersom han också dessutom är en superpolis. Det har han ju visat med sättet som han håller pistolen på inne på restaurangen. Men i det här, det är ju också nu han kontaktar Månsdottir på Göteborgspolisen, och vi får de första scenerna från Sverige väl i det, filmen, ja. När Anja sitter inne på polishuset i Göteborg och tar emot samtalet från Johan, där han vill att hon ska kolla upp ett antal saker. Sitter du också och scrollar nu i Svensk Filmdatabas handling?
Ja, nej, det bröt också, så att, jag hörde inte det sista ordet du sa, så jag fattar inte att du var klar.
Nej, jag sa bara det att hon tog reda på information som Johan var ute efter.
Ja, ja, men det gör han ju. Ja, nej, för jag såg den här filmen 24 timmar innan vi spelade in det här avsnittet. Och jag tyckte, fram till det här så var det väl hyfsat straightforward, liksom saker som har hänt. Vi har introducerats för de olika spelarna i filmen. Och efteråt här, nu bara känner jag, för mig är det bara, jag vet inte om jag zonade ut helt, men det är bara en stor röra som till slut tar oss till München typ liksom.
Ja, alltså det händer en massa grejer. Dels så handlar, alltså anledningen till att Johan ringer till Göteborg, det är för att ta reda på om lönnmördarna vet vem han ska ju egentligen, han råkar ju bara befinna sig på samma plats som Rebecka, så lönnmördarna bör ju egentligen inte veta vem Johan är, så han ringer ju till Anja i Göteborg för att ta reda på, vet polisen, vet lönnmördarna därmed också vem Johan är, för han är ju rädd i och med att hans fru och bonusdotter Helene och hennes dotter befinner sig i närheten. De hörde ju skottlossningen för övrigt, de var ju precis i närheten. Mm. Så han är ju rädd för deras skull, för han tänker att om lönnmördarna får hans identitet så kan de, liksom de gjorde i livvakterna, hota hans familj, eller för den delen även i nolltolerans. Men de vet ju inte vem han är, så han är ju fortfarande inkognito så att säga.
Ja. Inkognito. Men han säger ändå till att lämna hotellet. Men det kanske han gör innan han är säker på det. För jag tänker annars att spring inte ut på stan när folk springer runt och skjuter. Stanna hellre inomhus är min spontana tanke där då. Men jag vet inte, jag kanske...
Men du är ju vare sig polis, lönnmördare, specialagent eller skådespelare, Gustav.
Är det här som är din pet peeve nu? Alltså, du ska...
Så är många gånger till jag kan få in dig i dagens avsnitt. Jag ska nog lyckas.
Är det någon som har sagt till dig att du inte är någon expert, och så måste du någonstans skydda
kan
dig själv
så.
Nu? Liksom.
Kan vara så, kan vara så.
Ja. Hur mycket i detalj vill du gå vidare här?
Innan vi kommer till München så kan vi bara säga att alltså, det är en katt och råtta lek någonstans mellan... Alltså Johan och Rebecka och Helene, de är ju de som blir jagade. Sen har vi ju dels lönnmördarna som jagar dem, och sen har vi Jurasek som jagar dem. Och de valsar ju runt mellan olika hotell, olika platser, innan de till slut landar i München allihopa. För de vet att Kane ska till München, där ska de göra en... banköverföring på en speciell bank i München, och då lyckas de ta in på ett hotell mitt emot där både banken och det hotell som Kane och hans hejdukar ska befinna sig på. Så jag tycker vi kan lite grann snabbspola vägen fram till Haag på något sätt.
Till München?
Ja, till München. Från Haag till München.
Ja, precis. Ja, för väl där så händer det ju saker som är intressanta. Bland annat så har de lyckats få demonstrationerna i kommissionen att se riktigt professionella ut, med tanke på hur demonstrationerna här i München ser ut.
Ja, det kan vara någonting bland det sämsta som har gjorts i svensk film med de här demonstranterna. Alltså, herregud vad paj. Alltså, jag förstår, om vi tänker nu att den här spelas in 2003, och det är ju bara 2 år efter Göteborgskravallerna. Så att man vill ha med det här i filmen känns ju helt rimligt någonstans. Jag tycker inte att det är inte orealistiskt eller konstigt att man placerar händelserna i en europeisk stad där det pågår kravaller i samband med något EU-toppmöte. Det kändes ju säkert jättehett i början på 00-talet. Och jag tycker ju ärligt talat att idén är inte så jävla dum, även om det känns lite påklistrat. Men precis som du säger, Jesus vad dåligt genomfört det är. Alltså de demonstranterna, det är bland det löjligaste jag har sett. Och du har ändå sett mycket löjligt under de avsnitten som vi har poddat, måste jag säga.
Ja, nej, men dels är det löjligt och dels, ja, men det, man får ju aldrig till den här känslan av mängd, alltså så här, av antal människor. Och dessutom, som jag reagerar på, det är en hel del eld och sånt och rök som är, om man tittar på den, för den är så uppenbart fejk. Mm. Alltså det, de har lagt på det i efterhand och det är verkligen, det var inte bra specialeffekter. Eld är generellt svårt att göra som specialeffekt för att det rör sig så märkligt. Det är så här, nu 2022 finns det, är det enklare. Men jag vet till exempel Sagan om ringen, eller Sagan om den sista av dem, finns det en scen där Denethor blir bränd på ett bål och en häst ska vara i närheten av elden, och man inser att det är så svårt att göra den här lågorna digitalt, så därför löste man det liksom praktiskt på ett annat sätt med att hålla hästen borta från elden för den skulle bli rädd då. Men liksom till och med filmer med den budgeten och på den nivån tyckte vi den här tiden att nej, eld är skitsvårt, och så det gör vi inte helst om vi kan undvika det. Och här lägger man in det både till höger och vänster för att liksom ge en känsla av kaos. Liksom. Mm. Och det funkar inte för mig. Och liksom, det är inget naturligt agerande av demonstranterna.
Jag skulle nog säga att det är det som är mitt stora problem. Jag kan liksom ha ganska mycket överseende med halvtaskiga specialeffekter överlag. Det är ingenting som generellt stör mig jättemycket. Men däremot just demonstranternas agerande känns ju... Det finns ju noll och ingen trovärdighet. Och nu är jag vare sig proffsdemonstrant eller polis. Men jag har ju varit med på en och annan kravall i mina dagar. Nej, men under EU-toppmötet i Göteborg så förekommer ju just de här typen av kravaller där det brändes och kastades sten och liknande. Så återigen, själva scenariot är ju inte orimligt. Alltså det här kan ju mycket, det här har ju hänt. Och det skulle mycket väl kunna hända i München 2003. Okay. Men just som de här aktivisterna, demonstranterna agerar. Alltså det känns ju så stageat alltid. Och så som de hoppar och dansar runt där ute. Men nej, jag köper ju verkligen inte det. Jag tycker att det är ju skämskudde framför ansiktet när man ser den scenen. Eller de scenerna. För det är ju ganska mycket som utspelar sig där.
Det är det verkligen. Och det är så här. Det är så länge, och kravallerna pågår så länge på samma plats. Alltså, polisen hade ju stängt ner den platsen till slut. Bara, okej, nu har det pågått bråk här i 45 minuter. Nu slår vi ner, alltså så här, nu sätter vi en ring runt här och ser till att det här lugnar ner sig. Eller flyttar dem till en annan plats eller sådär. Liksom. För det pågår ju, alltså så här, i Göteborgskravallen då flyttade de sig ner för hela avenyn, och det var väl till viss del för att poliserna någonstans tvingade ner, liksom sådär, och försökte...
Alltså, tror nog att själva kravallerna på avenyn pågick ju en ganska bra stund. Och det fick ju kastas sten.
Men de flyttade sig.
Ja, fast det var ju upp och ner längs med avenyn. Det var ju inte, alltså, det var ju en ganska begränsad yta som man... Alltså det började ju uppe vid Götaplatsen ner längs med Berzeliagatan när man försökte ta sig in på liksom mässområdet. Ja. Och sen så pressar man bort aktivisterna från Berzeliagatan ner på avenyn. Och sen så, som jag minns det, så är det ju ändå en ganska bra stund som man håller på och sätter eld på bajamajer och kastar stolar in på restauranger och kastar sten på McDonald's och liknande. Det pågår väl åtminstone 2 timmar.
Ja, men det jag menar är att man börjar högst upp på avenyn och så liksom, nästan så här, ruta för ruta krossar man sig ifrån. Mm. Man cirkulerar inte liksom.
Ja, och det som blir så konstigt i den tredje vågen, det är ju att det här förekommer dessutom på en liten bakgata.
Ja.
För den här banken och de här 2 hotellen där slutscenerna utspelar sig, det känns ju verkligen som att det är en bakgata i München. Det är ju inte liksom Münchens motsvarighet till avenyn som de springer upp och ner på. Utan det är ju snarare Münchens motsvarighet till kanske Berzeliagatan.
Ja, det var väl det som jag gillar är väl det här med mobiltelefonerna och videokamerorna, att de ringer väl mobiltelefoner som svarar sig själv. Mm. Det hade jag för mig innan vi började den här scenen, att det hände i livvakterna. Men jag var glad att få se det.
Du hade ett minne av just de scenerna.
Ja, härligt. Jag minns när jag såg den här filmen att bara, är det här en funktion som finns på mobiltelefoner? Att man ringer dem och de svarar av sig själva direkt. Jag har inte en aning om det är så eller inte.
Jag sitter och funderar på i vilket sammanhang, förutom just här, skulle det vara en önskvärd funktion att telefonen svarar automatiskt när den ringer?
Nej, det är en relevant fråga. Det ger dig.
Och jag har vi någon som är expert på mobiltelefoner tidigt 00-tal så får ni gärna skriva ett mail till franbektilbron@gmail.com och förklara hur det funkar det här med mobiltelefoner och svarandet av sig själv.
Mm. Men Kane och de håller på att föra över pengar, men sen försvinner ju hela elen från typ hela München, säger de väl, eller åtminstone hela kvarteret. Och sen blir det liksom, för mig är det här på slutet, det är som att de har bestämt sig för, den här actionscenen vill vara med, den är cool. Och sen vill vara med det här också, och sen vill vara med det här Island-dramat. Det händer för mycket olika, det är för mycket uppstageade saker som händer. Och så vill vi ha ut den här underhuggan i polisuniform på gatan igen för att han ska kunna skjuta. Och så vill vi att Johan ska bli skjuten i ansiktet. Och så, alltså det är liksom...
Ja, man har en massa tuffa scener som man känner att man vill beta av. Och så blir det massa supertuff action på slutet som kanske inte riktigt håller hela vägen in till mål. Däremot så, jag minns faktiskt inte det här att det var gummikulor som både Helene och Johan blir skjutna med. För det blir ju verkligen så att har man inte sett filmen tidigare och vet om att Johan Falk-serien sen fortsätter och Johan då uppenbarligen måste överleva, så tror man ju att han blir skjuten till döds här. Mm. Och att i och med att Sellberg redan har blivit skjuten så vet man ju att det här är en film där huvudkaraktärer faktiskt kan dö. Vilket gör att det är inte orimligt att tänka sig att de tar livet av Johan Falk här i slutet på den tredje vågen.
Nej, men den här trilogin, det var de här tre filmerna de ville göra. Nu dödade vi vår huvudkaraktär. Det är ju inte liksom något som skulle vara helt orimligt, om man säger det så. Du som har sett senare filmer, har Johan Falk ett sår på ett R på kinden?
Hur tror du att jag ska komma ihåg det?
Nej, jag tänkte nu när du såg den här filmen så har du reflekterat
över det. Nej, det är absolut ingenting jag har reflekterat över eller minns. Vi får väl titta på det när vi tittar på de fortsatta Johan Falk-sviten om ärret hänger med honom.
Mm. För även om det är gummikulor så blir det ju ändå ett rätt stort sår. Liksom, han skjuts med en gummikula från rätt nära håll. Den borde nästan gå in i kroppen åtminstone en liten bit. Jag menar, gummikulor är fortfarande hårda jävla saker. Liksom. Men han klarar ju sig i alla fall. Och även Helene klarar sig ju utmärkt.
De enda som inte klarar sig är skurkarna.
Ja, och det är ju jättepraktiskt faktiskt.
Mm, det är skönt.
Ja. För ja, någonstans blir det så. Allting går till slut på olika sätt. Alltså, Dauphin, eller Goebbels kallar vi honom, han har liksom Helene som gisslan. Ingenting tidigare filmen har tytt på att han ska säga någonting och så gör han inte det. Och han säger att kommer inte Rebecca inom den här tiden så skjuter jag Helene.
Mm.
Och så kommer inte Rebecca och han skjuter ändå inte Helene. Alltså det är liksom, där helt plötsligt så blir han tvihågsen eller bara dålig på sitt jobb. Jag är inte nöjd med det här slutet. Men ja, alla bärdisar dör på olika sätt. Alla goda, förutom Sellberg som var det tidigare, då överlever.
Vet du vad tyckte du sa? Jag tyckte att alla bebisar dör. Det hade varit oroligt om det var det som hade, alla bebisar dör på slutet av filmen.
Alla bärdisar, alla bad guys.
Jag förstod det efter typ 2,5 sekund. Vad menar människan? Alla bebisar dör. För Helene har ju en liten bebis i magen, det ska vi komma ihåg. Det har vi inte sagt. Helene berättar ju att hon är gravid. Eftersom hon och Johan då har varit ihop ett tag och de är dessutom gifta, så är ju inte det här en bastard som kommer födas.
Vad skönt. Det känns ju väldigt skönt. Vi vill inte ha några bastarder här liksom. Eller?
Nej, det vill vi verkligen inte.
Nej, men ja, vi avslutar ju i Göteborg med vid Ullevi och en begravning av Sellberg. Och sen är filmen slut.
Mm. Visste du att filmen hade en budget på 34 miljoner kronor, vilket var ovanligt mycket för en svensk film? Källa behövs, enligt Wikipedia.
Ja, exakt, det är den. Jag har valt att inte säga det just på grund av den där sista lilla notisen. Källa
men jag har hunnit sänka åtminstone en öl under tiden som vi har spelat in, så nu börjar jag bli så där lite varm i kläderna. Så nu kan jag påstå saker som kanske inte stämmer.
Killgissandet är igång.
Mm. Jag är ju vare sig Wikipedia-redigerare eller ekonom, men jag kan ändå påstå att filmen hade en budget på 34 miljoner kronor. Jag är visst en Wikipedia-redigerare, om någon nu trodde att jag inte var det.
Har du ett konto eller redigerar du bara lite smyg?
Nej, jag har ett konto givetvis.
Såklart du har. Jag har redigerat Wikipedia-sidan, men jag har inte brytt mig om att skaffa ett konto.
Vad är den viktigaste redigeringen du har gjort på Wikipedia, Gustav?
Jag har faktiskt ingen aning, jag minns inte ens någonting jag redigerat. Jag har redigerat så här små fakta kring typ fotbollslag och skit, tror jag, liksom. Bara sånt bös.
Kan men vad roligt minnas. Att du frågade mig om vilken som är min viktigaste Wikipedia-redigering. Mattias, så jag får berätta om det.
Vilken är din viktigaste Wikipedia-redigering?
Min stora insats på Wikipedia-artikeln om julvärdar i svensk TV. Herregud vad jag har redigeringskriget på den sidan kan jag säga. Men nu äntligen så ligger den offentliga sanningen, den riktiga sanningen om julvärdarnas historia. På Wikipedias artikel om julvärdar. Gå gärna in och läs den.
Att du har krigat tyder på att du har fått mothugg.
Ja, kriga, jag kanske inte ska överdriva. Det är någon som har återställt mina redigeringar vid ett par tillfällen och sen har vi liksom har det så åkt fram och tillbaks. Så ett litet minikrig, en liten miniskärmsyttling eller vad fan man, hur man uttalar det. Det handlar framförallt om...
Ja, Maxelsson har varit inne och härjat. Ja.
Framförallt gäller det de här tidiga åren 59-60 när det har påstått att det är Bengt Feldreich som är julvärd. Och då är det ju källa, har tidigare varit SVTs egna artiklar från liksom 2010-talet. Men går man tillbaka till arkiven och tittar vad som faktiskt står om julvärdar så finns det överhuvudtaget ingenting som pekar på att det var några julvärdar under de åren. Varför nu det skulle vara intressant för våra lyssnare har ingen som helst aning om.
Väldigt oklart, väldigt oklart. Men jag är glad att du har fått bidra till det svenska kunnandet.
Mm. Jag är ju ändå folkbildare.
Mm, det är du.
Men nu när jag har sagt så mycket om vad jag inte är så kan jag ändå säga att jag är folkbildare.
Känner du dig folkbildande i det du gör just nu med den här podden om den här
filmen? Jag
skulle
säga att det här är väl min största folkbildningsinsats någonsin att jag gör från Bäcktebron med dig. Så mycket vi lär folk om svensk krim. Som de inte visste tidigare.
Det är sant. Vad tyckte du om den här filmen som vi precis har pratat en timme om?
Alltså, jag har väl överlag låtit väldigt negativ, tror jag, i mitt omdöme. Att jag har liksom
kommer
lyft...
du ändra dig?
Nej, det kommer jag inte göra. Jag kanske peggade upp för att jag skulle göra en sån här... jag har låtit väldigt negativ, men jag tycker ändå att den filmen är ganska bra. Nej, jag tycker inte att den är speciellt bra. Jag tycker att den är rakt igenom rätt trist, faktiskt. Jag tycker inte att den är liksom usel på något sätt. Alltså, det är en del pajiga scener och det är som du var inne på, dåliga specialeffekter och demonstrationstågen känns lite töntiga. Det är ett jävla flängande runt omkring i olika nordeuropeiska städer. Men ja, alltså den är inte klappkass på något sätt. Den är inte genom uselrutten, men den är verkligen, verkligen inte bra.
Så vad landar du i för betyg?
Nej, men du får säga vad du tycker om den innan jag sätter något betyg.
Jag tycker, med bortsett från vissa små saker, så tycker jag att den här filmen är klappkass och genomrutten. Jag tycker att det här är ett steg ner från ett steg ner, kan man ju använda svenska ordet att säga, från livvakterna. Jag tycker att det är rörigt, jag tycker att det är osannolika saker som händer. Jag tycker att Sylvester Groth är lite rolig i sin roll, men det är väl så att jag gillar honom. Jag känner ingenting när Selberg dör, jag liksom känner ingenting när vare sig Rebecca eller Helen är hotade till livet eller sådär liksom. När Falk blir skjuten i ansiktet så blir jag förvånad, men inte mer än så. Så att för mig är det här en etta utan dess like liksom.
Alltså, du tycker den är nere på den botten och det är liksom polismördaren nivå på den.
Hade vi haft en 7-graders skala där det här varit en 2 och då hade polismördaren varit rätta. Så att liksom,
ja, nej, men jag tror att det är det jag också sitter och återigen grämmer för att jag inte gick med på din 7-gradiga skala från början. För jag tycker att jag håller helt med, den är sämre än livvakterna. Men jag tycker inte att den är så dålig att den förtjänar en etta. Jag tycker det finns ändå... Alltså, det låter konstigt att säga det när jag har sågat den liksom jäms med fotknölarna. Men det finns ändå någon typ av behållning i filmen, kan jag tycka. Jag vet inte riktigt vad det är jag är ute och far efter när jag säger att det finns någon typ av behållning. För jag kan inte riktigt sätta fingret på det. Men jag känner mig inte smutsig efter att ha sett... den tredje vågen. Så jag sätter faktiskt en 2 på den.
Okej. Vad skönt att vi inte satt helt samma. Vi ska se, vad har vi sagt? Vi ska se 2 Falk-filmer till, va?
Ja, åtminstone. Och jag tänker att vi då med nästan nödvändighet bör börja med den första filmen som kommer efter den här originaltrilogin. Den som heter Johan Falk GSI, gruppen för särskilda insatser. Som har premiär sommaren 2009.
Då tar vi det om 2 veckor, helt enkelt. Får vi se vad vi tar med för filmen. Det
låter väl rimligt. Du har inte sett någon av de nyare Johan Falk-filmerna, visst var det så?
Ingenting.
Med Joel Kinnaman som nominerades för bästa manliga biroll på Guldbaggegalan 2010. Vet du vem som vann bästa manliga biroll på Guldbaggegalan 2010? Det var jättekonstigt om du hade kunnat det. Det var Kjell Bergqvist för sin roll i den fantastiska filmen Bröllopsfotografen.
Härligt. Ja, men jag känner mig ganska klar. Dels för att jag har 1% batteri på datorn, så jag måste skynda mig, annars så kommer den dö.
Ja, som inte ens han quizade i på massa nederländsk kunskap. Vilket nummer hade Johan Cruyff?
14.
Bra.
Ja. Tack för idag. Vi finns på Wikipedia, höll jag på att säga. Vi finns på...
Ska vi skapa en Wikipedia för podden från Bäcktebron? Vi testar och ser om den får ligga kvar med den.
Ja, det får någon annan göra, tänker jag. Det är fult att skapa om sig själva. Nej, men vi finns på Instagram från Bäcktebron. Vi har en Gmail-adress från bäcktebron@gmail.com, och ni kan hitta oss på andra sociala medier om ni vill. Så får ni ha det bra tills om 2 veckor. Hej då!